Det är onsdagen den 1 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Ämnet för dagen är någonting som kallas för Swedengate. Det är en hashtag på sociala medier som syftar på en påstådd svensk vana. Nämligen att barnens kompisar, när familjen ska äta middag, då får kompisarna vänta på barnens rum och alltså inte bli medbjudna till bordet. Detta diskuteras flitigt på internet, både av en svensk och en förvånad och lite förfärad utländsk publik. Vad gör vi då av detta? Är detta här en riktig beskrivning av svenska vanor? Vad beror det i så fall på? Vad tänker vi om omvärldens reaktioner? Är det en rimlig sak att diskutera på internet? Är det en rimlig sak att diskutera i Svenska Dagbladets ledarpodd? Har vi skapat ett globalt integrerat nätverk där hela mänskligheten ska älta svenska middagsvanor på 1900-talet? Med mig för att försöka bringa reda i detta har jag två gäster, nämligen Jack Werner och Paulina Neuding. Välkomna båda två.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Jack, du är säkert känd av lyssnarna, men jag ska kort sammanfatta. Du är författare och journalist, tidigare känd som viralgranskare, numera skribent och debattör i det mesta kring medier och den digitala samtiden. Just nu aktuell med boken om det olyckliga vikingaskeppet Ormen Friske som gick under i slutet på 1950 år, va?
Japp, 1950 prick. Ganska exakt 72 år sedan just nu.
Just det. En bok som jag varmt rekommenderar alla att läsa. Och Paulina, dig känner ju förstås lyssnarna också. Medarbetare på sidan som gärna skriver om svenskhet och kultur och därtill hörande frågor.
Stämmer.
Vad är du aktuell med?
Ja, det är väl någon ledartext om någonting.
Ja, okej. Okay. Inget vikingar.
Pluggrunda kallas det här i poddar, Paulina. Du måste bli bättre på dem.
Just det, jag ska träna in något bättre svar nästa.
Jag jobbar hårt med redaktionen, Jack, ska jag berätta. Hörrni, vi ska börja reda ut grundläggande saker här. Alla lyssnare kanske inte har koll på hur och varför saker plötsligt blir snackisar på sociala medier. Jack, kan du vara vår digitala arkeolog och berätta om bakgrunden till det vi kallar Swedengate? Vad är det som har hänt?
Precis som så mycket annat som liksom blir stort på internet så är det här frestande för den konspirationstänkande. För det är lite för slumpartat för att verka vara en slump, om man säger så. Mm-hmm. Eller det går i alla fall att se det så om man har fantasin på vid gavel. Det börjar med att det finns ett forum som heter Reddit där en ofta återkommande grej är att man ställer öppna frågor till forumets användare. Meningen är att få ihop roliga anekdoter men också kanske skapa sig någon sorts bild av ett område man är nyfiken på. Och den här gången var det en öppen fråga som ställdes till forumets användare som löd enligt följande: vad är det konstigaste du har varit med om hemma hos en kompis eller hos någon annan människa baserat på dennes kultur eller religion? Mm-hmm. Och som en av de mest då populära svaren i den här tråden, det var inte det allra populäraste men en av de mest populära svaren, det vill säga mest i ögonfallande, det som flest människor hade tyckt varit intressant, det handlade om just då denna påstådda svenska sedvänja. Det var en som beskrev det som att den var hemma hos en kompis en gång, en svensk kompis. Plötsligt tittar mamman in och säger: nu är det middag, varpå då skribenten var tvungen att sitta kvar i rummet. Och den formulerade sig med chock. Get this! Jag förväntade sitta kvar i rummet. Det var den galnaste jag någonsin varit med om, skrev figuren.
Och hur blev reaktionerna på forumet då, över detta?
Det var ungefär som de vi har sett hittills, men jag ska säga att det här var bara steg ett i en tvåstegsraket, för att den här posten på Reddit, det råder inte öppna spjäll mellan Reddit och övriga internet alltid, utan det händer att saker och ting uppstår och stannar på Reddit. Men den här gången var det någon som hade tagit en bild av just den här kommentaren, publicerat den på Twitter, och det var där man kan säga att själva explosionen skedde. Det var det som gjorde att den nådde brett och även till oss här idag, vill jag argumentera för. Och där var det en figur som enligt sitt konto är en afghansk kanadensare som reagerade på detta och skrev att det här är galnast jag också har hört då någonsin. Så att det liksom kom via den här lite hackvis, kan man säga. Först skrivs det någonstans, sen skärmdumpas det och delas det vidare någon annanstans. Lite den här liksom viskleksdynamiken som ju internet är så bra på.
Men det här med att det får en hashtag då, att det blir just Swedengate. För gate kallas ju alla typer av skandaler och underligheter och så här. Vem var det som kom på det? Har du någon aning om det?
Nej, jag vet inte varför en specifik Swedengate kom. Men det förvånar mig inte att det liksom får ett namn. För att den här tweeten där Reddit-svaret delades vidare. Vi talar nu hundratusentals reaktioner på den. Alltså den blev spektakulärt spridd. Och det som händer då när... Man kan jämföra det här med snackisar som så här, är klänningen vit eller av guld, om man kommer ihåg den. Eller, den typen av stora allmängiltiga snackisar med låg tröskel som alla kan delta i. Alltså, nästan som en tankelek som är omedelbart fattbar och omedelbart lätt att ge sig in i. När sådana briserar, då blir de generellt väldigt stora. Och det blev även detta. Och vad som händer när någonting blir så stort är ju att alla har ju sin egen käpphäst och den rider man in med då. Så att vad som händer är att alla som har någonting att säga om Sverige eller middagsvanor eller vad som är oacceptabelt rent socialt att göra mot ett hungrigt barn, alla de kommer ju ridande. Så det blir ett stort kalas.
En fråga. Sverige har ju blivit snackisar på globala sociala medier tidigare. Vi hade ju då Trump med Last Night in Sweden exempelvis och sånt där. Har den här nya Swedengate så att säga hakat på tidigare Sveriges snackisar på något sätt? Eller har du märkt någonting av hur det funkar i det större narrativet om Sverige på internet?
Möjligen en förvåning över så att säga blotta fräckheten som man uppfattar i det här. Vi kommer väl prata mer om det liksom, rent kulturellt, vad det här är och hur det kan förstås. Men jag föreställer mig att om man kommer från ett land där det är någon sorts väldigt stenhård sedvänja att alltid bjuda på mat, om man har den, så blir den här bilden av ett barn som sitter i ett rum och känner magen kurra samtidigt som det klirrar med bestick genom väggen. Förlåt om jag blir...
Och doften också ska vi inte glömma.
Ja, precis. Nej, precis. Om vi nu ska gå hela den här lite brokigt färggranna bilden ut, så absolut. Då föreställer jag mig att det liksom, ryggmärgsreflexen är ju avsky. Men jag skulle säga att Sverige har ju den här kombinationen av att vara ett relativt okänt land i den meningen att alla inte vet så jättemycket annat än just de här rubrikorden om vad Sverige är för typ av land, och de rubrikorden är inte alltid alldeles rättvisande. Samtidigt som det är ett land som ändå finns som kulturell referenspunkt, finns som kulturellt fenomen, så att man kan med andra ord i en film dra till med så här, en kvinna från Sverige eller liksom här kommer en pryl från Sverige och förvänta sig någon sorts grundläggande förståelse för vad det är man pratar om. Och den där kombinationen gör ju att när det dyker upp nya faktoider som går att engagera sig i, då blir det där engagemanget väldigt stort. Så det är ju inte konstigt egentligen att det blir så stort. Däremot om man jämför med Trump Last Night in Sweden, där var det intressant för att han var ju så att säga så impopulär bland de i många fall medialt burna rösterna i USA. Så att han uttalade sig förklenande om Sverige där var ju snarast till Sveriges fördel på något sätt inom den medialt burna, kanske framförallt på Twitter. Liksom. Medan här så har vi ju inte riktigt, varken budbäraren eller budskapet är ju så att säga, möter ju något bredare motstånd. Så att här står vi ju ganska ensamma utan någon annan som försvarar oss.
Ja, man skulle kunna tänka sig att kombinera det att Trump säger, tänk på vad som hände igår kväll i Sverige, stackars barn satt ensam utan att få mat, så hade det liksom blivit oerhört effektivt. Vi ska snart återkomma till hur det här rimmar med den större Sverigebilden. Jag tänkte släppa in Paulina först. Paulina, vad var dina första reflektioner när du uppmärksammade den här internetflugan?
Ja, men det här är ju ett speciellt fenomen, och sen så kan man säga att de allra flesta kanske inte har varit med om det, eller man har kanske varit med om det någon enstaka gång, men om man har varit med om det, då har det förmodligen varit i Sverige och inte till exempel i Polen, där det vore helt otänkbart att inte bjuda på mat, och där det liksom ingår i gästfriheten. Det första du gör när någon kommer innanför dörren, det är att liksom börja prata om te och mat och liksom vad vill ha och sådär. Så att fenomenet har ju funnits. Sen så hur utbrett det är förmodligen inte särskilt. Allt mindre nu. Jag tror att det var betydligt mer sannolikt att det skulle hända när vi växte upp liksom på 80-talet eller 90-talet eller så, än idag.
Jack är född 1989, så han är knappt uppväxt på den tiden. Kan jag säga.
Folk är så unga nu på tiden, det är fantastiskt. Men du och jag och Mattias Svensson, vi satt och pratade om det här i morse, om hur vi pratade om det här fenomenet för 12 år sedan på Neo-redaktionen. Mm. Jag mejlade faktiskt till och med Magdalena Ribbing, så jag sitter ju lite grann med facit här. För att jag mejlade Magdalena Ribbing och frågade henne hur det här kommer sig. Och fick ett ganska intressant svar. Så att vi har i våra interna diskussioner varit inne på det här ganska unika svenska fenomenet.
Nu måste du omedelbart berätta vad Magdalena Ribbing svarade så vi kan få det.
Ja, exakt. Jag letade efter det här mejlet igår, jag hade inte kvar det. Men jag minns att hon skrev att det hade att göra med respekt för andra familjers planer. Alltså att man vill inte störa andra familjer helt enkelt. Mm. Och sen så, jag tror att man kan lägga på lite fler lager på det, men det var hennes tanke om det, att det inte är snålhet eller så, vilket inte jag tror heller. Jag tror absolut inte att det är snålhet, utan det är snarare någon slags respekt för gränser och familjers privata sfär och så. Mm.
Jag tänkte det Jack pratade om, eller vi diskuterade tidigare, hur det rimmar liksom med vad världen tidigare vet om Sverige, kanske inte jättemycket. Men det man vet om svenskar är ju ofta att vi är kyliga nordpolsbor, ganska formella av oss, vi bygger bra möbler, vi måste ha mycket akvavit innan vi vågar göra någonting. Utifrån liksom den förförståelsen så kan jag tänka mig, eller vad tror du Paulina, är det inte lite rimligt också att vi är så jäkla noggranna med våra middagsvanor så att vi inte släpper in en främmande person vid middagsbordet än som det är liksom barnens kompisar?
Jag tror att man missförstår fenomenet. Att det framstår som väldigt snålt och väldigt konstigt. Mm. Och det handlar inte om snålighet. Det handlar om någonting.
I själva verket är det generöst och naturligt, menar du?
Nej, det har att göra med den svenska synen, en mer traditionell svensk syn på var gränserna går för umgänget. Jag tror att det handlar om hemmets helgd. Det kan lika gärna vara så att man trampar på fötterna när man håller på och trugar på folk mat. Det handlar om liksom integritetens gränser. Vi har helt enkelt ett annat sätt att förhålla oss till den privata sfären och hur vårt sätt att se på maten, familjen, hemmet, köksbordet.
Mm. Om jag får bryta in där, så en annan aspekt av det är väl också, alltså, att det som är normalt är ingenting man reagerar på, så att säga. Mina egna erfarenheter av det här är extremt begränsade. Jag kan inte minnas att jag en enda gång har blivit lämnad i ett rum eller fått en kompis sittandes kvar i mitt rum medan middag har ätits. Men jag tänker att så här, om det här är någonting som är någorlunda, så att säga, normalt, vilket man väl kan tänka sig att det är, det har inga svårigheter att sätta mig in i, då är det inte heller någon som reagerar på det. Alltså, då finns det inte heller någon möjlighet att läsa in någon liksom snålhet eller kyla i det, utan då är det bara så att går man hem till en kompis, då leker man där middag sköts hemma, så att säga. Och så att allting är ju liksom konstigt. Det är precis som med kultur, kulturers egenheter at large, att det är ju konstigt så fort man tittar in i det utifrån. Så att det går väl också att se det på det sättet, att så här, det är inte värdeladdat liksom. Om man nu ska dra en lans till det här försvaret.
Mm. Jag ska också erbjuda min del av den anekdotiska bevisföringen. När jag växte upp i en extremt homogen social miljö på 1980-talet, då var det så att mammorna jobbade halvtid och hämtade från jobbet. Papporna jobbade heltid och slutade på kontoret in i stan klockan 17, vilket innebar att de var hemma kanske 45 minuter senare. Så middagen avåts överallt klockan 18, och då var liksom leken slut. En kvart innan klockan 6 så sa man så här att nu leker vi inte mer, och alla barn bytte hus i mitt villaområde då i norrförorten liksom. Ja, ni kan ju tänka hur det såg ut. Och sen så återupptogs ytterligare ett lekpass eventuellt efter middagen, men då var då klockan 19. Så att det var liksom aldrig något problem, så att säga, alla gick så totalt i synk i denna extremt homogena miljö, så att problemet uppstod, vad jag minns i alla fall, mycket, mycket sällan.
Nej, men för jag hade ändå det här med att jag kunde se på den svenska kulturen lite utifrån, eftersom mina föräldrar då var från Polen och jag gick i en skola som inte var svensk, så att det pratades liksom mycket utländska kompisar. Man pratade mycket om liksom, ja, men det här har vi en svensk sed och hur förhåller vi oss till den och så. Mm. Och där, det var ett samtalsämne, just den här grejen. Jag var själv bara med om det en gång, men jag minns det liksom som en sån här ganska chockartad grej att få höra att ja, men nu ska kompisen då komma ner och äta och du kan ju vänta här, och så liksom doften av, jag minns ju vad det var för mat till och med liksom.
Vad var det för mat?
Det var pannkakor.
Nej, det är också, fy fan.
Ja, dessutom det, ja. Men Jag tror att man ska skilja på två saker här. Det är inte så att det någonsin har varit vanligt förekommande, det tror jag inte. Men har det förekommit, då är det liksom här och inte i en kultur som är en sån här gästfrihetskultur. Liksom, kom och ät och liksom, ska du ha, vad vill du ha att äta? Liksom. Mm.
Jag skrev ju om det här i svenskan i det som är dagens då nummer när detta spelas in den 1 juni. Och jag kontrasterar ju då det här, att det här briserade på sociala medier ganska exakt samtidigt som Saudiarabien genomförde en informationskampanj kring deras just nu pågående folkräkning. Och en av de där kampanjfilmerna handlar då om att man försöker där säga till saudierna att för guds skull, bjud inte in folkräknarna på te, lunch, kaffe, middag. För att det tar väldigt mycket tid från deras arbete. Så att filmen är liksom en folkräknare som bara har problem med att säga nej till allt det han blir erbjuden. Och till slut så kommer berättarrösten och säger, var vänlig, avstå från att bjuda dem. och det där är en sån intressant, det är en sån intressant kontrast. Det fungerar ju som en väldigt intressant kontrast gentemot det här i allmänhet utskällda Sverige just nu, att så här, aha, där gick Saudiarabien vinnande ur den här jämförelsen. Vilket kanske inte är på alla fronter de gör det.
Nej, och ligger vi under mot Saudi liksom, sådana där frågor, då är det tufft. men hörni, en fråga. Jag tänkte på, vi sitter ju halvnissa lite åt det här, men hur stort allvar ska man ta sådana här internetsaker? För nu såg jag bland annat att Myndigheten för psykologiskt försvar hade fått uttala sig och slå fast att det här är då inte en led i en påverkansoperation i syfte att på något sätt fläcka ner Sveriges rykten och sådär. Vad säger du, Jack? Du började ju med att tala i konspirativa ordalag. Är det rimligt att börja fundera i sådana tankar ens? Liksom? Eller hur ska man se på det här?
Skulle jag inte säga. Jag tyckte med viss trötthet som jag liksom följer den frågeställningen och de antydningarna. Det jag ville säga med det här med liksom den här konspirationsmässigheten, det är ju att internet har en typ av, det finns en typ av grunddynamik i mycket skeenden på internet som inbjuder till konspirationistiskt, alltså till konspirationstänkande, och som dessutom blir behjälpt av att vi har blivit inlärda i en ganska svartvit syn på information överlag, där en binärt tänkande där det kan vara antingen sant eller falskt. Och om det är falskt så är det oftast elakt. Liksom. Då finns det någon sorts smutsigt motiv bakom som är till för att förstöra vår demokrati. Det är möjligt att jag själv bär visst ansvar för att vi tänker på information på det här sättet. För så här har det emellanåt gått att tolka mig, även om mitt ändamål aldrig har varit så. Men det som jag tycker är, så här, det man måste hela tiden komma ihåg inför sånt här är att väldigt sällan är liksom, på samma sätt som ett rykte bara är ett påstående om det inte finns jättemånga människor som är redo att sprida vidare det, så är propaganda och desinformation bara ord om det inte finns en beredvillig grupp människor som sitter och vill plocka upp det, föra vidare det. Här har vi råder ingen tvekan om att det här började så att säga organiskt. Det är mycket möjligt att det därefter har kommit så här olika personer som har hittat det här som ett fordon eller som en rutschkana för sin egen agenda. Att man har klistrat på så att säga, talepunkter eller liksom idéer som man vill, som man ser det här som en möjlighet att liksom, när alla ropar om Sverige, då kanske det här kan få hänga med. Så det är mycket möjligt att, liksom, att det har tillkommit propagandistiska moment, men i grund och botten är det uppenbart att det här är liksom ett organiskt fenomen. Och det är nog viktigt att man håller kvar den här liksom öppenheten för att allt som är dåligt för Sverige är inte propaganda. Liksom.
Mm. Paulina, jag bollar över till dig just det här med en sorts överordnad Sverigebild och att Sverige ändå har varit i, ja, kanske framförallt USA, där Sverige både då ses som ibland som ett progressivt föredöme, men det är också sett som något avskräckande exempel när det handlar om att vi har haft för stor invandring och att mångkultur och våld har gått. Alltså i hela liksom den bilden, tänker du att det här spelar någon roll i den, eller ska det förstås utifrån någon sorts övergripande Sverigebild? Eller vad tänker du?
Nej, men det är jätteintressant det här med Sverigebilden. Jag har ju själv varit involverad i det här eftersom jag har skrivit ganska mycket utomlands om Sverige och då specifikt om invandring, segregation, brottslighet och så vidare.
Du har svart på det?
Nej, det tycker jag inte att jag har gjort. Jag har berättat hur det ligger till. Men det är intressant därför att jag sitter här och tittar i min bokhylla på olika böcker som har getts ut på engelska om Sverige. Och det är ändå rätt så här, The Almost Nearly Perfect People finns det en bok som heter, som beskriver då Skandinavien som en, ett slags utopi. Det finns en bok som heter Fishing in Utopia som handlar om Sverige. Alltså som spelar på den här föreställningen om Sverige som utopiskt.
Mm.
Och samtidigt så det finns en tradition till höger, särskilt i USA, att betrakta Sverige som liksom någon slags socialistiskt mörker. Det är liksom sexuell frigjordhet och sådär.
Mm.
En massa otäcka saker. Så att det finns en speciell plats i fantasin hos amerikaner och andra för Sverige. Både till höger och till vänster, både negativt och positivt. Det finns en tendens att blåsa upp oss till någonting. Men det var inte det jag skulle säga, utan jag skulle prata om det här med Last Night in Sweden. Det var ju väldigt intressant hur man reagerade då. Därför att Trump säger det här, alla som, och folk liksom garvar åt honom. Jag har suttit och tittat på, det blev en hashtag Last Night in Sweden. När till exempel Chelsea Clinton retweetade liksom, ha ha ha, vad skulle kunna ha hänt i Sverige? Ja, sen ett par dagar senare så smäller det i Rinkeby, kravaller, polisen måste retirera, polisen måste överge området som brinner, brandkåren kan inte åka in och så vidare. Så att det fanns ju någonting här, Trump och sidor, liksom. Trump är Trump och säger saker och, liksom, och så. Men det här att det fanns en stor vänster som ville säga att det finns inga bekymmer i Sverige, och den som säger att det finns ett problem, de hittar bara på. Alltså det fanns en väldigt stark som vilja att göra på det sättet.
Mm.
Och till det här kom ju den svenska regeringens reaktion, nämligen att man gick ut, eller den svenska staten, Sweden, under, som ligger under UD-konto på Twitter, gick ut med en kampanj.
Nej, det är Svenska institutet som har det.
Ja, precis. Svenska institutet ligger under UD. Och de hade en kampanj på Twitter om att tror du att Sverige har no-go-zoner? Nej, nej, vi har go-go-zoner. Och sen så lät man olika ministrar uttala.
Okej, det här förstår jag. Men vad hade det att göra med det här med Swedengate den här gången? Alltså med att äta på rummet, tänker jag.
Vi har en dålig erfarenhet av att reagera på den typen av Sverigebilds. Alltså att, sist vi gick ut i en officiell statlig kampanj för Sverigebilden så var inte den speciellt lyckad.
Så inga statliga kampanjer där vi visar mätta barn som får äta?
Precis.
Nej, det kan vi hälsa till Svenska institutet att don't go there. För en sak jag funderat lite på som har både att göra med hur svenska ser på sig själva men också det här med internetkultur, det är ju att den här frågan om att äta på rummet, den har ju ältats på svenska Twitter, har jag i alla fall märkt så länge jag varit på Twitter, och det är, jag skäms att säga det, men det är ett decennium minst nu. Så har man ju kommit upp och vi har pratat om det, vi har skrattat om det, höhöat lite. Och det är liksom, det är nästan, det finns vissa ämnen på Twitter som återkommande dyker upp som man, jag tror exempelvis för eller mot smörgåstårta, eller ska det heta kroppkakor eller palt, eller ni har säkert sett de här liksom lite nonsensfrågorna som gång på gång återkommer, men som vi ändå gillar att älta och grotta ner oss i. Och det här är ju en sån fråga som vi gillar att prata om. Jack, jag vet inte om du känner igen den här beskrivningen, men vad säger det om oss, om den internetkulturen vi har, att vi liksom ständigt återkommer till samma egentligen ganska alldagliga eller lite banala frågor?
Alltså jag tror att det har att göra med det här minsta gemensamma nämnaren och den minsta tänkbara tröskeln. Internet är liksom ett, vad ska man kalla det, en liksom själva möjligheten för alla att delta. Gör ju att det är de samtalsämnena som är allra lättast att delta i som premieras på ett sätt, i alla fall på de här större mötesplatserna, det som är någon sorts liksom samtida offentliga mötesplatser. Så det kräver ju den där liksom, dels enkelheten, dels vardagligheten, och dels möjligheten att ta ett tydligt ställning, liksom, inta en position, gräva ner sig djupt vid den och sen på ett mer eller mindre underhållande sätt skjuta på motståndaren liksom.
Men betyder det att det egentligen inte behöver varit så jäkla många som har fått sitta där på rummet och lukta på pannkakorna som Paulina fick, utan bara tanken gör det att man kan känna igen situationen, man kan föreställa situationen, för alla har varit hemma hos en kompis någon gång, och därför blir ämnet i sig intressant.
Absolut, men så är det ju alltid att så det vi talar om är ju skuggan ett påstående kastar, inte själva påståendet i sig, det vill säga vi talar ju om i bilden som vi får upp utav liksom när någonting nämns. Det finns ju den här liksom hela tiden röra sig kring verkligheten. Och så att, definitivt är det så att det här som en tydlig bild som vi får syn på så fort den uppmärksammas utifrån, det är ju den vi liksom börjar bråka om. Jag vet, så här, återigen, jag tycker att det här är jag har förstått, alltså, när du har helt rätt att förut så var ju det här någonting som hela tiden, jag tyckte att det avhandlats in absurdum, att det bara tröskats detta med att inte få sitta med vid middagsbordet. Och jag har aldrig kunnat känna igen mig i det, så att jag har alltid avfärdat det lite som någon sorts halvmytologiskt. Liksom. Nu förstår jag ju att så här, men det har ju skett, det är tydligen helt uppenbart så att massa människor har varit med om det här.
Ja, vi har ju ett vittne med oss i podden, inte minst.
Och, så vad det illustrerar då är väl någon sorts liksom, gammal, hederlig... analog filterbubbla. Man tror det är möjligt som man själv har varit med om och vice versa. Så att jag har ju tyckt att det varit väldigt tröttsamt att det här har varit liksom hela tiden uppe på tapeten, samtidigt som jag nu känner att så här, ja, men, det har ändå lärt mig någon mening någonting mer om vad det kan innebära att vara svensk. För min del har det ändå haft det värdet så här långt.
Paulina?
Men jag tror att det vi sitter och gör på internet till stor del, det är ju att visa upp oss. Liksom. Man visar upp snygga bilder på sig själv, man visar upp liksom att man är rolig och smart. Och, liksom, och sitta och diskutera sådana grejer och sitta och vara rolig, det är bara ett annat sätt att liksom, dels vara social, men dels bara visa upp sin egen förmåga. Så det är inte så konstigt att sånt här dyker upp. Alltså, som svar på din första fråga, varför sitter man överhuvudtaget och pratar om sånt här? Ja, men det är för att visa att man är kul.
Om vi ska då bli riktigt seriösa och allvarliga och säga så här, att säga att det här verkligen säger någonting om Sverige och den svenska kulturen, att det finns en idé om inkludering, exkludering här, Paulina, skulle du kunna läsa in någonting sånt här, bortsett från liksom det här rena att man respekterar andra familjers mattider, men att det ändå finns någonting att vi sätter familjen först och låter bekantskaperna stå ganska långt ifrån oss eller så här. Känner du igen någonting av det? Eller
nej, jag tror att man kan göra en väldigt generös tolkning. Och jag läste för flera år sedan en bok av Maurice Rocha som heter Ensamhetens labyrint. Där han går in på frågan om hemmets helgd för svenskar. Alltså, om man kommer utifrån då till Sverige så behöver man förstå att hemmet har ett väldigt speciellt värde för en svensk. Alltså det är inte så att man liksom omedelbart blir hembjuden till folk. Hemmet är speciellt och på samma sätt middagen och middagsbordet är speciellt. Och den generösa tolkningen som jag tycker att man ska göra här, det handlar om att respektera andra familjer. Nu när man kommer hem så samlas man vid matbordet i en speciell stund man äter tillsammans. Det ska man inte gå in och inkräkta på. Det är bara
man vill inte släppa hem en proppmätt unge som inte äter hemma hos sina
föräldrar. Exakt, för de kanske hade planer. De har liksom förstört det här myset som ska liksom inträda när familjen samlas vid matbordet på kvällen. Och det finns någonting liknande med, kom ihåg när jag var liten och man skulle så här servera vid matbordet när hela släkten var samlad. Och då var det så här, hade man en slev och skulle ge till någon som var från Polen och de sa nej, då la man på maten ändå. Man skulle truga, och var det någon av de tyska släktingarna som sa nej, då tog man tillbaka sleven i grytan, för då var det att liksom hålla på och truga, det var inte trevligt. Så det finns ju sådana här trugandet som någonting som innebär att man inte respekterar andras integritet och andras gränser. Och i Sverige är vi väldigt upptagna med det där. Vi kanske pratar jättemycket med våra grannar och tycker de är toppen, men det är liksom över i trädgården, men det är inte så att man går hem till varandra och håller på att äta middag hos varandra.
Men man passerar inte staketet.
Nej, inte på det sättet. Och det är bara ett helt annat... Alltså, kulturer är inte sina enskilda uttryck, utan en kultur är ju ett helt system av värderingar. Och risken är att man tittar på ett uttryck och säger gud vad knäppt och vad kallt och vad otrevligt. Om man tittar på hela systemet så ser man att här finns det någonting som är sympatiskt.
En sak jag undrar över... Jag tror alla som har bott utomlands någon tid av sitt liv erfarit detta är att man möter ett annat lands vardag och så blir man plötsligt väldigt, väldigt svensk i vissa avseenden och börjar försvara svenska företeelser som man kanske har gått omkring och... Ja, alltså, jag tänker mig liksom den extrema anti... Alltså, så tycker allting i förmynderi i Sverige kan bli liksom folkhemsosse nummer ett när man stöter på fenomen utomlands. Jag vet inte om ni... Jag har sett det många gånger i alla fall. Nu anklagas ju vi för snålhet. Det är ju en ganska vanlig tolkning av det här. Och då varpå vi genast börjar att försvara oss, rationalisera det här med att det har inte alls beståeligt att göra. Och vi kan ha säkert rätt i det. Men liksom, bara det här fenomenet att vi svenskar är ganska chauvinistiska ändå när vi möts av en omvärldens oförståelse för våra... Vad vi tycker är självklart. Kan ni känna igen det?
Men svenskar är extremt stolta. Och jag har enormt... Alltså det finns ju en besatthet vid Sverigebilden och att andra människor, vi kanske är ett litet land, vi är bara 10 miljoner, men vi har så här fantastiska saker att lära världen.
Och det är bara att se på... inte riktigt gillar oss, då reagerar vi kanske lite.
Nej, så här coronagrejen, liksom. Vem är tysken som sitter och ifrågasätter oss på presskonferenserna? Ja. Det finns en sån reaktion.
Jack, vad tänker du om det här, att svensken som blir ifrågasatt?
Jo, men det är ju helt uppenbart att det ingenting gör svensken till en sån brinnande försvarare av sina nationella särdrag som en utlänning som ifrågasätter dem. Och det finns även en sån aspekt av internetdialogen om man tittar på platser där det har hunnit bildas en typ av självrefererande kultur, vilket ju är på delvis svenska Twitter, delvis den svenska användarbasen utav Reddit, där de här huvudsakliga scenerna för den här diskussionen. I båda fallen så finns det ju en typ av självförsvarsgrundreaktion som man, jag tyckte att man, och kombinerat med just den här stoltheten, jag tyckte att man kunde skönja båda två när just Svenska institutet hade Sweden-kontot som turnerande megafon för vanliga, inom citattecken, vanliga svenskar. Där jag var den faktiskt första. Där var ju en poäng med det var ju just att som Paulina var inne på, vart och ett av de här olika särdragen är svåra att titta på i sig själva. Och där var poängen att med liksom, den här rikedomen av exempel kan ni förstå detta brokiga land. Så att det finns ju liksom en vilja hela tiden att berätta om våra spännande och innovativa, kvalitativa vägval och att så fort de blir ifrågasatta lite liksom inför oss själva tycker jag ändå med ett snett leende. Jag tycker att liksom, svenskar emellan finns hela tiden det där snea leendet. Alltså att det är ju ingen slump att det här är urartad i ett skämtande hela den här snackisen. Men inför omvärlden en kanske lite mer oförstående och emellanåt till och med kränkt självförsvarsattityd.
Jag tänker på en annan specifik svensk måltidstradition då, som vi själva då har promotat väldigt mycket, nämligen fika då, som det har pumpats in mycket pengar i för att sprida över världen. Om vi tänker det omvända, att omvärlden hade upptäckt svenska fika och sagt så här: gud vad töntigt, vuxna människor som sitter och äter sötsaker mitt på dagen och så här. Då kanske vi hade liksom inte varit så jäkla stolta över vårt fika utan istället behövt rationalisera det med, så har det minsann alltid varit här och vi behöver socker för att klara de hårda vintrarna och, eller vad det nu kan vara liksom att förstår ni vad jag är ute efter? Att när vi själva liksom pekar ut våra särdrag då är vi stolta över dem. När någon annan pekar ut dem, nej, då kom inte nära.
Jag såg i något annat sammanhang där var frågan som ställdes var, vad är konstiga saker folk gör i Sverige? Och det var någon som svarade att det här med godis, alltså att vuxna människor äter godis. Mm. Lösgodis, att det finns ett stort godisutbud och att vuxna, det var liksom det som var chocken. Vuxna går runt med prasslande godispåsar, att det var en sån märklig, liksom, märklig grej med oss. Och det hade jag aldrig sett utifrån förut. För mig har liksom godis alltid bara varit... någonting som jag har väl rätt att unna mig det. Vad är frågan om?
Ja, Paulina, har du också rätt att unna dig godis?
Jag försöker tänka det.
Ja, du försöker tänka det. Ytterligare en aspekt som du har följt på Swedengate är liksom en delgate där. Det är ju Sheetgate. Jag tänkte att vi ska kort beröra det. Det här känner jag väldigt väl igen ifrån min barndom. Det var så att när man som familj besökte en annan familj och sov över så hade man med sig sina egna lakan och bäddade sedan upp dem och tog hem dem och tvättade dem. Och detta har också då i den internationella communityt betraktats med viss skepsis och förvåning. Vad tänker du om detta? Paulina, gjorde ni så när du var barn?
Nej, jag tänker direkt på Hipp Hipp. Det finns ju en klassisk sketch som heter SFI eller något liknande. När det går runt en SFI-lärare med en klass och lär dem olika svenska saker. Så här, nu har grannen gått in till sig, då kan vi gå ut i trapphuset. Och så, och så lär hon då Mohammed att på kalas och säger han så här, jag har med mig egna lakan till världen. Det är otroligt kul. De lär sig svenska svordomar och så här. Det tycker jag man ska googla rätt på. Jag vet inte, det är återigen liksom att inte att sätta en gräns. Och återigen, jag tycker att det är viktigt att tolka det på i ett generöst ljus som en del av ett större system där individen och hemmet har en speciell integriteten och vissa speciella gränser.
Man sover inte andras lakan. Jack, vill du göra en mindre generös tolkning eller vad gör du för tolkning?
Alltså jag kan väl för sakens skull vara djävulens advokat, det vill säga omvärldens i det här fallet, och säga att nog är det svårt att, som sagt, inför en människa med ryggmärgsreflexen att vilja ställa fram en till tallrik på bordet, försvara att ett barn sitter i ett rum samtidigt som de andra äter. Bara den, jag menar, jag förstår det här med att inte plocka ut särdrag ur helheter, men det finns vissa särdrag som är så tydliga bilder att de oavsett helhet är ganska svåra att försvara. Så att, för att vara djävulens advokat, så kan jag säga att jag tycker nog också att jag hade inte saknat om just den sedvänjan hade försvunnit. Och jag kan säga att min son är bara ett år och 8 månader, så än så länge har det inte blivit så aktuellt att det plötsligt dyker upp vänner tillsammans med honom på det sättet. Men när det väl börjar ske så kommer jag nog sikta på att hela tiden bara ösa in mer pasta i kastrullen allt eftersom. Det här med lakan har jag lite mera förståelse för som person, för att det är en administrativ fråga. Jag har sällan haft så värst många fler lakan än de som behövs till de personer som bor i bostaden. Så att jag har lite svårt att prestera faktiskt mängden lämpliga lakan baserat på hur många som kommer.
Men då ska jag berätta om en gammal fin svensk tradition för det, Jack, som heter linneskåp, där man har samlade lakan som man kan ha väldigt många gäster. Paulina, hur ser det ut i ditt linneskåp?
Jag tänker på det här med tacksamhetsskuld också. Jag tror att det finns en sån aspekt. Vi har en tendens att man ska inte stå i tacksamhetsskuld till folk. Det ska vara lika. Alla ska få en chans att ge lika mycket. Det är därför vi sitter och räknar på notor också. Och det finns också med Hipp Hipp. Att man får sitta och säga, vem har ätit en finsk pinne? Och så sitter man och räknar.
Det fina med internet är att det suddar ut problemet lite grann. Det finns en app, det finns olika appar nu som man bara kan, om man åker på semester med vänner till exempel, kan man bara stoppa in alla kostnader allt eftersom. Och så kommer den där appen till slut beräkna vem som ska ge vem pengar. Och det är helt oberoende av vem som har köpt vad när. Så att med lite tur så kommer vi kanske komma bort från de mer synliga uttrycken för just den där.
Men då behöver vi alltså ett Uber för att föda barn som sitter på rummet. Alltså, det kan ju komma någon faktiskt och föda extra matar eller extra lakan eller något sånt där. Liksom. Så har vi skapa jobb åt prekariatet på det sättet också.
Men det här är ju en påminnelse också om hur viktigt det är att prata om kultur och om kulturskillnader för att förstå varandra. Jag har en god vän som jag träffade när vederbörande jobbade i Sverige ett kort tag. Och kände sig väldigt ensam och sa så här, det är så konstigt, jag har varit på mitt jobb i en månad nu och ingen har bjudit hem mig på middag. Och jag fick förklara, men det kommer aldrig hända, det är inte det som är grejen. Ni kanske kan gå ut och äta, men där bjuda hem på middag är nog ingenting du ska gå och vänta på som ett tecken på att du har vänner. Återigen, det här med kultur var ju så länge tabu och Sverige hade ingen kultur, alla andra hade det men inte vi och så vidare. Jag tror att det är väldigt bra för oss att se oss i spegeln och förstå våra egna egenheter, för annars är det väldigt svårt att bjuda in andra människor.
Så är det förstås. Stort tack Jack Werner och Paulina Neuding för att ni ville komma till podden och prata om detta.
Tack så mycket.
Och tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat, eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara till ledarsidan snabel-a svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson. Och jag hoppas precis som vanligt att vi hörs snart igen.